1 februari 1993, Sverige.
Ja, idag inleder Sverige medlemsförhandlingarna med EG och igår kväll kom EG-ministern Ulf Dinkelspiel till Bryssel. Han var förstås full av förväntan inför den historiska dagen. Vår utsända frågade honom om han tyckte att det skulle bli svårt att förhandla om medlemskap i en organisation som man inte riktigt vet hur den kommer att se ut i framtiden.
Med EG som gäller som det mesta andra här i livet, att hur världen kommer att se ut om 10 år och hur din egen situation kommer att se ut om 10 år, det är helt i dunkel. Vi lever alltid ett mått av osäkerhet.
När du idag börjar förhandla med EG och du kommer hålla ditt anförande, vad tänker du när det gäller de svenska EG-motståndarna? Hur ska de känna sig idag?
Jag vet inte hur de känner sig, men vad jag har gett mig attan på, det är att vi ska förhandla fram ett bra resultat som ska övertyga svenska folket om att ett svenskt medlemskap ligger i nationens intresse. Och det är jag övertygad om att vi ska kunna göra.
Danmark har förhandlat fram undantag för att lugna de skeptikerna. Vad får de svenskar som i alla fall är oroliga, som tvivlar, vad kan de få för lugnande försäkringar?
Du kommer att se senare idag när jag redovisar de svenska förhandlingskraven att vi på en rad olika punkter söker svenska övergångsarrangemang, svenska särlösningar för att tillgodose specifika svenska intressen. Det är så vi ska försvara våra egna intressen.
Kan du ge några exempel?
Svenska regionalpolitiken. Att vi får bestämmelser som tar hänsyn till våra speciella klimatförhållanden, jordbruket, Norrlandsjordbruket, miljöpolitiken, inga sänkta normer, bara för att nämna några exempel.
Men har ju EG sagt att det blir inga undantag.
Vi ska utverka svenska särordningar och jag är övertygad om att vi kommer att lyckas på den här punkten.
Ulf Dinkelspiel, EG-minister, intervjuad i Bryssel av Kerstin Brostrand.
Första februari 1993. Nordisk säkerhets- och försvarspolitik.
Finland ser NATO som ett stort och stabilt säkerhetsarrangemang och har dörren öppen för en eventuell framtida medlemsansökan, säger försvarsminister Elisabeth Rehn. Det gäller också den västeuropeiska försvarsunionen VEU. Och när både Finland och Sverige söker nya vägar i Europapolitiken är det viktigt att samarbeta, anser hon.
Definitivt. Det här tror jag att är en grundförutsättning när man talar så mycket om vårt samarbete som ju är enormt gott. Jag tycker ett tecken på det är att Anders Björk och jag har nu varit på turné i Finland igår och i Sverige idag och talat om säkerhetspolitiska synsätt från våra respektive länders försvar. Och jag tror att när vi ska förhandla om sen kanske en vacker dag också de säkerhetspolitiska arrangemangen inom EG, så är det viktigt att vi har en likadan grund att stå på.
Inom EGs eller Europaunionens ram kan det också bli utrymme för ett nordiskt försvarssamarbete, tror Elisabeth Rehn, även om det inte sker i fast organiserade former. Och försvarsminister Anders Björk instämmer.
Det kan tänkas att man inom ramen för en stor europeisk lösning kan hitta bra former för hur vi ska kunna klara av den del av Europa där vi ligger, nämligen Norden. Se till helt enkelt att bli försvars specialarrangemang där. Och i det läget så har jag självfallet ingenting emot att Sverige, Finland, Norge, Danmark har en form av försvarssamarbete.
Kan man tänka sig ett läge där Sverige håller fast vid sin alliansfrihet samtidigt som Finland söker medlemskap i NATO eller VEU?
Nej, jag tycker det vore en absurd situation. Man ska ju aldrig säga aldrig, men jag tycker nog att det är viktigt att vi försöker välja gemensamma vägar. Tragiken i Norden är att vi inte gjorde det 1949.
som försvarsminister Anders Björk. Vi hörde också Finlands försvarsminister Elisabeth Rehn och reporter här Börje Remdahl.
Första september 1993. Förre presidenten i USA Bush och Iran-Contras-affären.
George Bush ljög om sin roll i Iran-Contras-affären. Ja, det hävdar George Shultz i en ny bok. George Shultz var ju utrikesminister när president Ronald Reagan försökte erbjuda vapen till Iran för att få amerikansk gisslan frigiven här i Washington.
Det har sagts tidigare av andra att George Bush när han var vicepresident handskades ovarsamt med sanningen. Nu kommer nya anklagelser mot Bush om hans roll i Iran-Contras-affären. Det är George Shultz som under större delen av Reagans tid som president var USAs utrikesminister. Bush har offentligt försökt att förringa sin roll. I was not in the loop. Jag befann mig inte i den inre cirkeln, har Bush sagt. George Shultz hävdar motsatsen. Det gör han i en memoarbok med titeln From Turmoil and Triumph. Den publiceras senare under våren. Utdrag ur boken finns att läsa i veckans nummer av Time Magazine. Det var 1985-86 som högt uppsatta rådgivare till president Reagan sålde vapen till Iran. De använde pengarna till att stödja Contras-gerillan i Nicaragua. Det var olagligt. Flera personer ur det säkerhetspolitiska toppskiktet åtalades. Några fälldes. Bland dem var överstelöjtnanten Oliver North den mest uppmärksammade. Han rentvådde sedan förra året på grund av svårigheter i bevisföringen. Reagan hade inte samma verklighetsuppfattning som andra, skriver Shultz i det utdrag av hans bok som Time återgivit. När det gäller Bush skriver Shultz att den dåvarande vicepresidenten var närvarande vid ett möte där ärendet var att försöka byta amerikansk gisslan i Libanon mot vapen till Iran. Shultz och försvarsministern Caspar Weinberger hade invändningar. Det hade inte Bush, trots att han senare påstått att han inget visste. Motor i den trafik som pågick och som var tänkt att bli ännu mer omfattande var CIA-chefen William Casey, skriver Shultz. Men när Casey fördes till sjukhus för en hjärntumör i december 1986 och sen aldrig blev frisk, då upphörde försöken att göra affär med Khomeini-regimen i Iran. Lars-Gunnar Elansson, Washington.
Andra februari 1993. Kuba och den katastrofala bristen på nästan allt som tillhör livets nödtorft.
De flesta vardagsvaror är sedan länge ransonerade och Kubas ledare Fidel Castro talar om ännu sämre tider.
Ett av många illustrativa skämt i Kuba säger att det bästa med revolutionen är utbildning, hälsovård och idrott. Det sämsta är frukost, lunch och middag. Mejerivaror har kubanerna inte sett till på länge. Kött finns bara för barn, gamla och sjuka. Utbudet av frukt och grönsaker är magert. 2 kilo ris per person och månad räcker inte långt. Ransonen av ägg som tidigare utgjorde en räddningsplanka har också minskat. Det saknas kraftfoder till hönsen. Hygienprodukter är ett annat problem. En tvål per person och månad finns på ransoneringskortet men har inte funnits i de statliga butikerna sedan november. Alltså handlar alla på svartmarknaden. Där är priserna 10-100 gånger högre. Ett par jeans till exempel kostar ungefär 5 månadslöner. Pengar till detta kommer från olika håll. Kubaner med släktingar i exil kan få dollar och åtråvärda varor. En del sipprar ut från turisternas dollarbutiker. Oändliga mängder stjäls från arbetsplatserna. Sen omsätts allt på svarta börsen. Regimen bedriver kampanjer mot den illegala handeln men blundar för det allra mesta. Blir någon politiskt obekväm så finns det alltid ett ekonomiskt brott att döma vederbörande för. Krisen är en följd av USAs handelsblockad och sammanbrottet i Sovjetunionen som Kuba handlade med på förmånliga villkor. Kubas ledare Fidel Castro varnar för fortsatt hårda tider. Bristen på ljusare framtidsutsikter och den dagliga kampen för så enkla ting som en rulle toalettpapper eller att komma ombord på en buss tär hårt på folks nerver. Missnöjet har växt sedan jag senast besökte Kuba för drygt ett år sedan. Allt fler klagar öppet och privat börjar många ifrågasätta själva systemet. Jag talar bland andra med en läkare som kämpat för god hälsovård åt alla, men som nu undrar vad han egentligen uppoffrat sig för. Han konstaterar med vemod att nya klasser har uppstått, att majoriteten lever i armod, att praktiskt taget alla kubaner har förvandlats till hycklare, fifflare eller håglösa zombies. Vi lever på en lögn, säger en annan yrkesutbildad kuban. Vi lever på en lögn, men en vacker dag måste bubblan spricka. Kerstin Bodell, Havana.
Den 2 februari 1993. Hur har vi det med solidariteten i Tyskland?
Sedan snart ett halvår kämpade politiska etablissemanget i Tyskland om den så kallade solidaritetspakten. Det gäller alltså hjälpen till det forna Östtyskland, DDR. Men tyskarna tycker inte att det händer särskilt mycket och börjar tröttna, rapporterar vår Berlin-korrespondent.
Och så var det solidaritetspakten. Nyhetsuppläsarna kan inte dölja sin egen leda. En leda som säkert delas av tittare, lyssnare och läsare. Och så kommer den obligatoriska redogörelsen för dagens nya turer, utspel och protester. Vem som försökte övertyga vem om hur mycket eller hur lite man måste skära ner den ena eller den andra sociala förmånen med för att få råd att bygga upp östra Tyskland igen. Men nu kan inte politikerna dölja sanningen längre. Av den eftersträvade solidariteten med de fattigare bröderna och systrarna i öst är nästan inget kvar. Västtyskarna, både politiker och medborgare, vägrar att göra konkreta nedskärningar för att frigöra medel. Och själva begreppet solidaritetspakt har förlorat sin ursprungliga innebörd. Nu handlar det istället om ett åtstramningsprogram av ett slag som svenskar bör känna igen. Lägre ersättningsnivåer till arbetslösa, lägre socialbidrag, sänkta studiebidrag, etc. etc. Socialdemokraterna har avbrutit dialogen med regeringen Kohl så länge den inte kommer med ett förslag om extra avgifter för höginkomsttagarna. Men förutom det förslaget är Socialdemokraternas egna förslag till solidaritet lika vaga som regeringens. Reaktionen från väljarna uteblir inte. Som tur är för politikerna så är det långt till nästa val. Men de regelbundna mätningarna av popularitet och förtroende visar de lägsta siffrorna någonsin sedan den här typen av mätningar infördes. Tysklands inre enande är just nu inne i sin absolut svåraste fas hittills. Och många varnar för att en öppen fördelningskamp mellan öst och väst ska bryta ut. Den försämrade ekonomiska situationen skärper motsättningarna. Så är till exempel trycket inför de just inledda avtalsförhandlingarna mycket stort på de stora fackförbunden. Tryck om att de ska gå ifrån sin solidariska öst-väst-politik och istället låta medlemmarna i öst få vänta ännu längre på att uppnå lika lön som kollegorna i väst. Svante Weiler, Berlin.
Andra februari 1993. Kina gör allt för att förbättra sin image i västvärlden.
Kinas mest kända politiska fånge väntas bli frigiven idag, och detta då som ett led i regimens försök att framstå som mer acceptabel i världssamfundet.
Filosofen Wang Qishe klistrade i slutet av 70-talet på den så kallade demokratimuren i Peking upp väggtidningar med budskap om demokrati och mänskliga rättigheter. För detta dömdes Wang 1981 till 14 års fängelse. Han har 2-3 år av strafftiden kvar och han är Kinas mest kända politiska fånge. Men enligt källor till Hongkongs mest respekterade Kina-observatör är Wang på väg att friges. Sannolikt redan idag eller imorgon. Hans hustru har rest till fängelset Hua Ji för att möta honom när han kommer ut. Frisläppandet ses enligt diplomater i Peking som ett utslag av en plötslig skärmoffensiv från det kinesiska ledarskapets sida. De har, säger analytikerna, två syften. De vill göra intryck på den nya amerikanska administrationen. De vill med all makt undvika att i sitt handelsutbyte fråntas positionen som mest gynnad nation. Och de vill ha USAs stöd i att få ansluta sig till den internationella frihandelsorganisationen GATT. Ledarskapet vill också att Kina ska tona fram som milt så att internationella olympiska kommittén utan moraliska betänkligheter i september kan tilldela Peking sommar-OS för år 2000. Kommunistpartiets propagandakommitté har i samma anda också meddelat att restriktionerna för journalisters rörelsefrihet i Kina lättas upp, och i denna skärmoffensiv kommer sannolikt också Wangs medbrottslingar att få sina straff avkortade med ett par år. Partiet, kommenterade i morse en diplomat i Peking, partiet vill visa ett mänskligt ansikte. Staffan Heimersson, Hongkong.
Nu ligger åter ett handelskrig bakom knuten mellan USA och Europa. Här är rapporten 2 februari 1993.
Bara en vecka efter det att handelsdepartementet i Washington införde strafftullar på stål så hotar USA att stoppa statliga inköp av varor från företag i EG om inte EG slutar att favorisera företag från de egna medlemsländerna. Ett nytt frihandelsavtal, så kallat GATT-avtal, dröjer och tonen mellan företrädare för USA och EG hårdnar.
Clinton-regeringen kommer beslutsamt se till att världshandeln är fri och rättvis, sa USAs nya internationella handelsförhandlare Mickey Cantor. Kommentaren kom i samband med att Cantor meddelade att USA kommer att bromsa statlig upphandling av varor och tjänster från EG om inte EG i sin statliga upphandling ser till att sluta favorisera EG-företag när det gäller telekommunikationer och kraftöverföring. EGs regler säger att EG-företag får ligga 3% över andra länders företag, något som USA i ett års tid har försökt förmå EG att upphöra med. Sir Liam Britton, som har hand om handelsfrågor i EG, fick reda på det amerikanska beslutet en halvtimme innan det offentliggjordes. Han svarade ilsket att så kan man inte hantera handelsfrågor. Vi kan inte acceptera detta översitteri, sa Britton, som därmed visade att det finns en stark irritation mellan USA och EG just nu. Under Clinton-regeringens första vecka infördes strafftullar på stål som bland annat drabbar SSAB som får betala över 20% för det handelsstål företaget säljer här i USA. Också flera EG-länder inbegreps i det beslutet. Denna Clinton-regeringens andra vecka riktades attacken mot EGs upphandlingsregler. Och bedömare säger att förhållandet på handelsområdet har försämrats allvarligt sedan Clinton tillträdde. Det är dock bara delvis sant, eftersom både stålfrågorna och bråket om reglerna för statlig upphandling i EG är sådana som Bill Clinton har ärvt av sin företrädare George Bush. Samtidigt beskrivs den nya presidenten är belägrad av företag och intresseorganisationer som kräver handelsskydd. I avsaknad av en tydlig politik på handelsområdet, skriver tidningen Wall Street Journal, så blir kraven på skydd från olika industrigrenar allt högljuddare. Finansdepartementet ser just nu över skattereglerna för skåpbilar, så kallade minivans. Textilindustrin är på marsch för att förhindra frihandelsavtal mellan USA och omvärlden. Även om den nya presidenten bekänner sig till frihandel, så saknas det idag tydliga tecken på att han kommer att bli lika frihandelsvänlig som sin företrädare. Tvärtom. Wall Street Journal noterar också att Clinton bland sina största bidragsgivare under presidentvalskampanjen hade fackförbund som Stålarbetarförbundet och Bilarbetarna, organisationer som inte är kända för att sjunga frihandelns lov. Samtidigt som tonläget skärps mellan USA och Europa håller tiden på att gå ut för ett nytt GATT-avtal i den så kallade Uruguay-rundan. Förhandlingarna går redan på övertid och den 1 mars löper den amerikanska kongressens förhandlingsmandat för presidenten ut. Enligt GATT-chefen Arthur Dunkel ser det inte hoppfullt ut för ett avtal under februari. President Clinton kan begära en förlängning av mandatet, men anses bara vilja göra det om det verkligen finns skäl att tro att ett avtal kan slutas. Och det vet man inte just nu. Lasse Åsgård, New York.
Andra februari 1993. Israel gör nu allt för att lätta upp världsopinionen mot sig.
Israel låter alltså ett hundratal av de närmare 400 deporterade palestinierna återvända hem omedelbart. Och dessutom har man beslutat halvera tiden i exil för de övriga. Israel och dess allierade USA hoppas genom den här kompromissen kunna rädda fredssamtalen om Mellanöstern, rapporterar vår korrespondent.
Den plötsliga vändningen i dramat om de deporterade palestinierna kom efter intensiva påtryckningar från USA, som till varje pris har velat undvika en omröstning i FNs säkerhetsråd om sanktioner mot Israel. USAs utrikesminister Warren Christopher sa i natt att saken nu bör vara utagerad i säkerhetsrådet, och Israels premiärminister Yitzhak Rabin förklarade att Israel nu hade fått papper på att USA kommer att stoppa åtgärder riktade mot Israel hur palestinierna än reagerar på den israeliska gesten. Beslutet vid ett hastigt extrainkallat regeringsmöte i Jerusalem igår kväll betyder att ett hundratal av de deporterade kan få återvända till de ockuperade områdena omedelbart, och resten av de nu 396 får sin period av landsförvisning avkortad från 2 till 1 år. De landsförvisade har nu levt under svåra umbäranden i iskylan på ett ogästvänligt berg i södra Libanons ödemark i över 6 veckor. Men det är ändå osäkert om palestinierna kommer att ta emot det israeliska erbjudandet. Talesmannen för de deporterade i lägret förklarade i natt att ingen lämnar om inte alla får återvända omedelbart, i enlighet med den FN-resolution som har tagits i säkerhetsrådet. Det är också oklart om Israels gest kan få den PLO-vänliga palestinska delegationen att gå tillbaka till förhandlingsbordet så länge som de flesta av de deporterade förhindras att komma hem. Delegationens talesman Hanan Ashrawi säger att Israels erbjudande bara ger världen ett intryck av att deportationer är en laglig handling och att Israel med USAs hjälp kommer allt för lindrigt undan. Men det är sannolikt att Washington redan har sonderat terrängen hos de andra arabiska parterna i fredssamtalen, och att palestinierna kan komma att finna sig isolerade om de framhärdar i en bojkott. Det är också möjligt att de deporterade gör sig själva en propagandamässig björntjänst om de vägrar att gå ner från berget i etapper, särskilt som Israel nu utlovar helikoptertransporter med mat och medicin till de som blir kvar där uppe. Titti Nylander, Nicosia.
Andre februari 1993, Hongkong.
Så ska vi till Hongkong, där den offensive guvernören har drabbats av akuta hjärtbesvär och nu ska opereras. Det här betyder att
Chris Patton är bara 48 år gammal, men han har stått under konstant ordbombardemang från Kinas ledare och medier sedan han för 4 månader sedan som brittisk guvernör i Hongkong la fram ett demokratiseringsprogram för kolonin, som ju om 4 år ska slukas av Kina. Pressen på den färgstarke och lättsamme Patton har varit hårt. För någon dag sedan klagade han över smärtor i bröstet, och läkare fann idag fel på hans hjärta, förträngda artärer. Imorgon läggs Patton på operationsbordet. Och den akuta sjukdomen fördjupar krisen kring Hongkongs framtid, för vilken kommunistregimen i Peking motsätter sig förändringar mot demokrati. Patton behöver, om operationen avlöper lyckligt, stanna minst 4 dagar på sjukhus, och sedan ska han ha en konvalescenttid på minst 10 dagar. Tidtabellen för den föreslagna demokratiseringsprocessen rubbas därigenom kraftigt. Meningen var att just imorgon skulle debatten kring förslaget inledas i Hongkongs högsta rådgivande församling. Sjukdomen har också psykologiskt en dämpande effekt på demokratisympatisörerna. Deras unge man tonar fram som skröplig jämfört med ledarna på fastlandskina, vars hjärtan bankar friska högt upp i 80-årsåldern. Staffan Heimersson, Hongkong.
Andra februari 1993, Österrike.
I Österrike har det högernationalistiska partiet FPÖ gått på ett bakslag. För den namninsamling mot invandring som partiet drog igång förra veckan fick betydligt färre underskrifter än väntat.
417 000 österrikare, eller 7% av de röstberättigade här, har den gångna veckan skrivit under kraven på att stoppa invandringen och minska antalet flyktingar i Österrike. Att det inte blir fler är ett personligt bakslag för högernationalistiska frihetliga partiet och dess ordförande Jörg Haider. Han har förut sagt att han hoppades på uppåt 1 miljon namnunderskrifter. Idag förklarar eller bortförklarar han och talar om psykologisk terror från hela det etablerade Österrike. Och FPÖs utlänningskampanj har mött ett osedvanligt samlat motstånd. Enorma ljus- och fackeldemonstrationer i Wien och andra större städer har kulturpersoner, präster och politiker förenats. De två regeringspartierna, koalitionen Socialdemokrater och Folkpartiet, andas ut här idag. I andra kommentarer heter det att medmänsklighet och öppenhet segrat. Österrike kommer att fortsätta att ta emot gästarbetare och flyktingar. Men samtidigt måste de styrande politikerna nu på allvar ta itu med ökad arbetslöshet, bostadsbrist och kriminalitet. Men inte så ensidigt koppla de här problemen till antalet utlänningar som högerradikalen Jörg Haider försöker göra i sin kampanj.
Och nu ska vi till Zaire den 2 februari 1993.
Och i Zaire fortsätter den blodiga maktstriden mellan regeringen och presidenten. Och enligt regeringen så har 1000 människor dödats under de senaste dygnen.
Det är ett blodbad som ägt rum i Zaire. Informationen från huvudstaden Kinshasa är knapp, men enligt regeringen ska omkring 1000 zairiska soldater ha dödats av president Mobutus fruktade specialgarde DSP. Gardet fick order om att slå ner soldaternas myteri som inleddes i torsdags. När de fick sin lön i nya sedlar som stans affärsmän vägrade acceptera började de plundra istället. Efter ett liknande myteri för 1,5 år sedan flydde mer än 20 000 västerlänningar. Och de senaste dagarna har mer än 1500 utlänningar, mest belgare och fransmän, flytt över till Brazzaville, huvudstaden i Kongo på andra sidan floden. Under oroligheterna förra veckan dödades 5 västerlänningar, däribland den franska ambassadören Philippe Bernard. Men dödsoffren bland zairierna kan alltså troligen räknas till minst 1000. Bakgrunden till oroligheterna är en bitter maktkamp. På ena sidan finns diktatorn Mobutu som har styrt Zaire i 28 år. För snart 3 år sedan tvingades han gå med på demokratiska reformer, men har sedan dess med alla medel lyckats förhindra en övergång till demokrati. På andra sidan finns premiärministern Etienne Tshisekedi och hans övergångsregering. Men trots en kraftfull uppbackning kan regeringen inte rå på Mobutu så länge presidenten har kontrollen över sina starka specialtrupper, över centralbanken och den zairiska televisionen.
Andra februari 1993. Estland, där omfattande korruption upptäcks inom flera områden.
På afton, Aktuellt 18 börjar alltså med uppgiften om att svensk biståndsolja stulits av bedragare i Estland.
Ja, det här är ett fall som upprör såväl utrikesdepartementet som SIDA. Och nu så stoppas biståndet till Baltikum till dess den här affären utretts.
Den 20 januari anlände 2 båtar med den svenska biståndsoljan till Tallinns hamn. Tillsammans hade de en last på 6800 ton dieselolja. Men bara hälften av oljan lossades. Resten stals av maffian och såldes vidare till Tyskland. Korruptionen i Estland är omfattande och det frysande och hjälpbehövande estniska folket lurades nu på hälften av den utlovade svenska biståndsoljan. Något som idag skakat om de svenska biståndsmyndigheterna rejält.
Ja, vi är ganska skakade. Det här är ju någonting som inte har hänt i biståndshistoria hittills och visar att man måste vara extra noga i biståndet till Östeuropa.
Är det inte SIDAs ansvar att se till att leveranserna verkligen kommer fram?
I det här fallet hade regeringen och SIDA gemensamt beslutat att Estland skulle göra upphandlingen. Vi tog ändå på oss att kontrollera att man hade upphandlat på rätt sätt från Statoil i Sverige och vi såg till att betalningarna skedde på rätt sätt. Och vi hade ambassadören på platsen som tittade på medan oljan avlastades.
Medan tjuvarna snodde den.
Och samtidigt så överfördes den och togs därifrån till Hamburg. Det har inte hänt någon gång i biståndshistoria tidigare.
Det är oerhört genant för både den svenska biståndsapparaten och för Baltikum. Problemet är att det kan sänka människors intresse för biståndet. Och det är därför som det är så viktigt att man vidtar åtgärder på en massa olika plan.
Vad är det för åtgärder som ska vidtas för att undvika att det upprepas?
Ja, det problemet är att bistånd inte bara är sånt som olja, mat, kläder. Utan det måste också vara själva apparaten, mottagningsapparaten i länderna som vi måste stödja. Så vi måste alltså satsa mer bistånd på sådana saker som minskar korruptionen i olika länder. Det blir inga mer utbetalningar till Baltikum förrän vi får se hur det här har gått till.
Så det svenska biståndet till Baltikum, det fryses nu?
För tillfället, ja.
Och så åter en Kuba-rapport den 3 februari 1993.
Om några veckor hålls val i Kuba för första gången sedan revolutionen för över 30 år sedan. De här valen är direkta och hemliga och de gäller alltså nationalförsamlingen eller kubanska parlamentet och äger rum den 24 februari. Men det finns bara ett parti och utgången är given. Kritiska kubaner betecknar det här valet som meningslöst, rapporterar vår utsända från Havanna.
Överallt på husväggarna i Havanna sitter affischer. Samtliga 589 kandidater till nationalförsamlingen presenteras med fotografi och biografiska data. Men inga vallöften ges. Det förekommer ingen valkampanj bortsett från maningar att gå och rösta. Kandidaterna har utsetts av särskilda valkommissioner och i lokala församlingar. Man behöver inte vara kommunistpartimedlem, men oliktänkande har inte en chans. Kuba är och förblir en enpartistat. Den folkmakt som finns inskriven i författningen betecknas som verklig demokrati, till skillnad från det västerländska system som Kubas ledare Fidel Castro förkastat som enbart skräp. Jag har bara träffat en kuban som sa att han vägrar delta i valfarsen. Det råder teoretiskt inget rösttvång, folk går till vallokalerna ändå. Det blir bara problem om vi inte gör det, säger kubaner jag träffar privat. Inom hemmets relativt skyddade väggar förklarar de att det inte går att påverka valutgången. Visserligen kan man klottra på valsedeln, men det är bara giltiga röster som räknas. I december förra året hölls kommunala val i Kuba med ett valdeltagande på 97,2%. Andelen ogiltiga röster rapporterades aldrig officiellt. Men utländska bedömare gissar att mellan 15 och 20% proteströstade. Jag möter ingen större entusiasm för det kommande valet ens bland regimtrogna kubaner. All energi går åt till att lösa vardagliga problem som bristen på transporter, mat, hygienartiklar och kläder. Sånt klagar kubanerna relativt öppet över. Det går också an att vädra ett visst missnöje med myndigheterna, kanske till och med antyda brister i systemet. Gränsen går vid kritik av Fidel Castro själv. Kubas ledare är ofelbar. Problemen beror på USAs fientlighet, Sovjetunionens sammanbrott och kanske att Castro inte fått korrekt information eller att hans direktiv inte åtlyds. Att det påtagliga missnöje som finns inte resulterar i ett uppror beror såväl på rädslan för det okända som rädslan för det kända. Den aggressiva tonen från exilkubanerna i Miami avskräcker många. Andra tydliga alternativ finns inte. Och alla vet att dissidenter betalar dyrt för sin öppna kritik. Kerstin Bodell, Havanna.
Den 3 februari 1993, Ryssland.
Idag åker statsminister Carl Bildt till Moskva med vad som sägs vara nya bevis som skulle binda Ryssland till ubåtskränkningarna. Här är Moskva.
Ryska UDs talesman har officiellt inför statsministerns ankomst sagt att Ryssland hoppas kunna få ubåtsfrågan ur världen i och med det här besöket. Men den inflytelserika tidningen Izvestia skriver tvärt emot idag och hänvisar till höga militära källor att detta kommer att bli svårt. Alla tekniska bevis som svenskarna presenterat har varit av mycket dålig kvalitet och det har varit omöjligt att avgöra om det överhuvudtaget handlar om ubåtar, skriver tidningen. Det är dock inte helt klart om de ryska militärerna talar om de nya bevis som den svenska sidan uppges ha. Izvestia skriver i samma nummer att de bevisen överlämnades till Moskva i förra veckan. Den ryske ledaren för den svensk-ryska ubåtsgruppen, kommandör Vladimir Vazhov, säger dock till Ekot att han ännu inte sett några nya bevis. Den svensk-ryska arbetsgruppen träffades förra veckan i Moskva och Vazhov säger att man tog ett steg framåt i och med det mötet. Utan att förklara vad det steget konkret innebär säger han att mötet präglades av mindre konfrontationsstämning än tidigare. Enligt vad Izvestia skriver är det tänkt att statsminister Bildt och president Jeltsin ska skriva under ett avtal där de bägge sidorna förbinder sig att samarbeta till dess man hittat sanningen i ubåtsfrågan. Huruvida ett sådant samarbete kommer att bli framgångsrikt är dock en helt öppen fråga, säger mer skeptiskt tidningen Izvestia. Sten Sjöström, Moskva.
Försök till illegal utresa.
3 februari 1993, Sverige.
Och idag kom ny statistik över arbetslösheten och den visar att över 530 000 personer nu saknar ett riktigt arbete. Det motsvarar 12% av arbetskraften. Av dem är 200 000 sysselsatta med beredskapsarbete eller utbildning. Sätten att hantera arbetslösheten är lika många som antalet arbetslösa. Ekot har träffat Monica och Anki, två kvinnor som säger så här om att vara utan jobb.
Jag tycker, vad kan jag göra? Jag går till Arbetsförmedlingen och hämtar tidningen och läser. Tidningarna står utanför så man behöver ju inte ens gå in på Arbetsförmedlingen för att få tag i dem.
Jobb kan man hitta och arbete kan man hitta hela tiden och sysselsätta sig och även tjäna pengar på. Men vill man ha en karriärutveckling, då är det inte så säkert att man hittar på en gång eller väldigt lätt.
Anki och Monica, två arbetslösa och ensamstående mammor.
Arbetslösheten i EG-länderna kommer att fortsätta öka de närmaste åren. Och det blir ingen vändning förrän tidigast 1995. Det sa EG-kommissionens Henning Kristoffersen när han presenterade den ekonomiska årsrapporten idag. I år når arbetslösheten upp till 11% i snitt i EG-länderna och det motsvarar cirka 17 miljoner människor. Spanien och Irland har den högsta arbetslösheten.
En rapport från Johannesburg, Sydafrika, 3 februari 1993.
På eftermiddagen påminner Johannesburg centrum om Belfast på Nordirland med tungt beväpnade soldater och poliser i gathörnen bland fotgängare och gatuförsäljare som trots allt tagit sig in till stan. Igår kväll förklarades Johannesburg för orosområde, en sorts undantagstillstånd som ger polisen ytterligare befogenheter att stoppa protester. Kampen började i måndags när många hundra svarta förare av de minibussar som fungerar som kollektivtaxi i Johannesburgsområdet blockerade centrum av stan med sina fordon. Det var en protest mot det man uppfattar som förföljelse av taxiförarna, bland annat extremt höga böter för smärre trafikförseelser. Kampen hårdnade igår med rena strider mellan polis och taxiförare. Polisen sköt skarpa skott och gummikulor, två människor dödades och mer än 30 skadades. Idag satte man upp vägspärrar vid infarten till stan och stoppade alla kollektivtaxibilar från att komma in till centrum. Den aktionen har gjort att centrala Johannesburg idag är nästan söndagstom stad. Dagstidningen Business Day varnar för risken att oroligheterna sprider sig och kan komma att skada förhandlingsprocessen om ett nytt Sydafrika.
Tredje februari 1993. Nu ska FN undersöka alla de våldtäktsfall som har upptäckts i Bosnien.
Trots alla siffror som cirkulerar vet ingen hur många kvinnor som har våldtagits i krigets Jugoslavien. Så säger Tleko till den kvinna som har fått i uppdrag av FN att sammanställa alla rapporter om våldtäkter.
It doesn't just mean collecting new testimonies, although that's important, but doing some research on what has already been found. And there is massive data.
Socialarbetaren Marie de la Sodir har fått FNs uppdrag att försöka reda ut sanningen bakom alla rapporter av varierande kvalitet om våldtagna kvinnor i krigets Jugoslavien. Enbart i Bosnien talas i en egen rapport om 20 000 våldtagna kvinnor. Den bosniska regeringen nämner siffran 35 000. Det finns ännu högre siffror. Marie de la Sodir, som här i Zagreb samlar in alla rapporter, granskar kritiskt källorna. Hon rensar mestadels bort andrahandsuppgifter. Hon vill inte nämna någon siffra. Hon vet ännu inte huruvida våldtäkterna var och är systematiska eller sanktionerade av de högre befälen. Det är viktigt i sig att få fram siffrorna över antalet våldtagna kvinnor, men viktigare är hur de här kvinnorna ska kunna hjälpas, säger hon. Våldtäkt klassificeras idag inte som ett krigsbrott. Flera länder och organisationer kräver en lagändring. Kjell Albin Abrahamsson, Zagreb.
USA vägrar fortfarande ta ställning för eller emot fredsplanen för Bosnien-Herzegovina. Fredsförhandlaren David Owen har skarpt uppmanat USA att snarast engagera sig för planen, annars riskerar USA att blockera freden i Bosnien, säger han.
Den 4 februari 1993 så kom det då som nästan hela Europa väntade på. Tyskland sänkte sin ränta.
Sätten från 9,5 av 9% och den diskontsats från 8,25 av 8%.
Utan det beskedet i eftermiddags från den tyske riksbankschefen hade förmodligen valutaspekulanterna lyckats fälla också den danska kronan som idag utsattes för våldsamt tryck. Att den mäktiga Bundesbank nu ger efter för kraven på räntesänkning, det kan ses som ett försök att rädda resten av det europeiska valutasamarbetet.
Centralbanken i Tyskland räknar med att längre fram kunna dra ner marknadsräntorna. De vill inte göra det nu, men de vill gärna tala om det nu för att om möjligt dämpa oron på den europeiska valutamarknaden.
Beskedet från Tyskland fick omedelbart genomslag både här på den svenska penningmarknaden där räntorna sjönk och på börsen där aktiekurserna steg. Det här kan bli startskottet för en rejäl svensk räntesänkning, tror Nils Lundgren.
Jag tror att vi relativt snabbt nu kommer att sänka svensk räntenivå till den tyska.
Det skulle i så fall betyda väsentligt lägre kostnader för skuldtyngda svenska hushåll. Idag sänkte Stadshypotek boräntan på villalån till 12,5% för alla lån med fast ränta och 13,25% för lån med rörlig ränta. Lån till bostadsrätter ligger en halv procentenhet högre. Men också många småföretag skulle andas ut om den svenska räntan sjönk.
Där är ju det viktiga att få ner den svenska räntenivån, alltså deras kostnader för sina lån. Och det är det som börjar på att brinna i knutarna.
Så att de återigen kan börja investera?
Ja, och redan innan de börjar investera så att de faktiskt kan klara av sina lån idag och inte gå i konkurs.
Dollarn stärktes också idag efter Tysklands räntesänkning. Och det gynnar svensk skogsindustri och bilföretagen som säljer mycket i dollar. Och ny statistik från USA idag bekräftar att den amerikanska ekonomin är på väg uppåt. De amerikanska företagens orderböcker fylls nu snabbare än på mycket länge. Och produktivitetsökningen är den högsta på 20 år.
Så börsen idag, den tyska räntesänkningen fick direkt genomslag på Stockholmsbörsen. Efter en kursnedgång under förmiddagen så vände generalindex uppåt under den sista timmen och slutade på plus 1%. Bankaktierna steg med 3,3%. Omsättningen ökade till 853 miljoner kronor.
4 februari 1993. Svenskarna på plats ska försvara Makedonien.
I Skopje i Makedonien landade idag förtruppen och bland dem 20 svenskar. Alltså förtruppen till FNs nordiska skyttebataljon som ska övervaka Makedoniens gräns mot Albanien och Kosovo. Hela den nordiska styrkan på cirka 700 man ska vara på plats i mitten av den här månaden. Svenskarna ska stationeras i den norra delen av landet vid gränsen mot det nya, mindre Jugoslavien.
Fjärde februari 1993, Norge.
Den här kvinnan, Rosmarie Köhn, imorgon att utnämnas till Nordens första kvinnliga biskop. Det blev idag klart att det var hon som segrat i omröstningen till ny biskop i Hamars stift. Framförallt så var det prästerna i Hamar som stödde henne, däremot så var hon inte biskoparnas favorit. Rosmarie Köhn föddes i Tyskland 1939. Hon är idag rektor för det teologiska seminariet i Oslo. Hon blir den tredje kvinnliga biskopen i världen.